Jag kom hem ifrån ett ashram för några år sedan. Det kan väl ha varit en 3-4 år sedan. Och på detta ashram var det en grupp med unga småbarnsföräldrar som hade fått barnvakt, så de var där utan barnen. Och jag minns efter en samling så tog de tag i mig och så var det en kvinna som sa: "Varför har du inte skrivit någon bok om barnuppfostran?" Ja, sa jag, det var ju en kul idé, jag har faktiskt aldrig tänkt på det, sa jag. Och så kom jag hem och berättade det för min hustru. Hon slog till ett klingande gapskratt. "Skulle du skriva en bok om barnuppfostran?" sa hon och hade väldigt roligt över det. När hon såg att jag tog lite illa upp, för det gjorde jag faktiskt, så sa hon det att ja, jag menar inte att du skulle vara olämplig, men det var ju faktiskt inte du som fostrade våra barn. För du var ju sjuk under de åren, och det var jag. Det var under de åren då jag hade värk i min rygg och bara satt i ett hörn och stönade, så hon hade ju rätt i det. Och sen så har hon av och till ångrat sig och puffat på och frågat när den där boken kommer, men det tar lite tid innan man så att säga kommer igång. Men nu tänkte jag att vi skulle ägna oss åt det här med barnuppfostran. Inspirerad av att det är så många barn anmälda och medföljande föräldrar sitter i lokalen. Det är ju ett intressant ämne, säg inget annat. Det brukar ju heta så här att varje kultur kan bedömas efter det sätt varpå man behandlar sina åldringar. Och det är ju förvisso sant. Men jag tror att man kan också vända på steken och säga att varje kultur kan ganska väl beskrivas utifrån de tankar som är i omlopp när det gäller barnens fostran. Ty barnen ska ju förberedas för vuxenlivet. Och våra tankar om barnuppfostran säger ju ganska mycket om oss vuxna. För det första så säger de en hel del om vad vi anser att vi har för råmaterial att arbeta med. Vad är en människa för någonting? Och vad behöver hon? Har vi ett bra råmaterial eller har vi ett dåligt råmaterial? Är människan innerst inne god eller är hon det inte? Så det är en viktig fråga. Fråga nummer två, som också liksom kommer fram både på och mellan raderna när vi börjar tala om barnuppfostran. Den låter så här: vad går livet ut på? Vad är vi här för egentligen? Hur ser ett bra liv ut och hur ser ett dåligt liv ut? Hur ser ett förfelat liv ut och hur ser ett värdefullt liv ut? Vad ska barnet fostras till? Den tredje frågan, som också oundvikligen dyker upp, den låter så här: vad finns det för villkor för en människas växt och mognad? Inom vilka gränser kan en människa förändras? Och hur ska det i så fall gå till? Så det är ju stora frågor som döljer sig bakom den enkla lilla rubriken barnuppfostran. Och det är ju naturligtvis ett stort och spännande ämne. Nu är det så här att de här tre grupperna av frågor: vad har vi för råmaterial? Vad går livet ut på? Och hur kan en människa utvecklas? De frågorna har givetvis sitt svar inom Bibelns pärmar. Men de frågorna har ju också ett svar i den sekulariserade kultur som omger oss. Och det intressanta är att de svaren är inte ett dugg lika. Vi möter ett svar, eller ska vi säga en knippe av svar i Bibeln. Och vi möter tankar som i långa stycken går på tvärs emot de bibliska tankarna när vi söker oss till den kultur som vi lever i och i vars namn kristendomen faktiskt har avskaffats. Det här måste ju naturligtvis då vara viktiga frågor för oss som kristna. Hur långt har vi förstått, ska vi säga, den kristna varianten av barnuppfostran? Och hur långt försöker vi blanda två tänkesätt som inte går att blanda? Ibland så försöker vi liksom förenkla frågan och säga att ja, kristen fostran, den är ungefär som alla annan fostran, bara det att ungarna ska ha lite aga också, för det står i ordspråksboken. Och då blir den kristna fostran alltså vanlig fostran plus lite stryk. Och i så fall kan vi ju lika gärna betacka oss för den kristna varianten. Därför det är inte det som är det viktiga. Utan frågan är ju helt annorlunda. På samma sätt som när vi talar om rättfärdiggörelse i den vuxnes liv. Att den inte sker av gärningar. Och inte sker av prestationer. Utan att den sker av detta mystiska svårfångade som kallas för tro. Och som man kan ha som tvålen i badkaret i handen ett ögonblick och sen är den på nytt försvunnen. Och så fångar man den igen och så är den försvunnen. Det är som att fånga fisk med bara händerna. En ål kanske. Och i och med att vi säger detta om den vuxnes liv, att det är tron och inte prestationerna som förändrar oss, vad ska vi då inte säga om barnen? Här måste det finnas väldiga upptäckter att göra. Det är jag övertygad om. Vad har vi för råmaterial att jobba med? En liten unge, vad är det för någonting? Vad är en människa? Frågan som ställs i psalm 8. Vad är då en människa? Ja, nästan till ett gudaväsen står det att vi är. Och det blir vi kanske inte alltid så väldigt mycket klokare av. Men om vi åtminstone ska jämföra Bibelns version och den sekulariserade, så kan vi slå upp den 139:e psalmen. Psalm 139. Där talar David om Gud som skaparen. Han har skapat människosläktet, det är sant. Men han har skapat dig. Det glömmer vi ibland bort. Du är lika skapad som människosläktet. Vi läser 13-16 versen. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Det är alltså inte bara så att Gud har skapat människosläktet och sen råkade du dessvärre bli till. Det är inte så. Utan Du är lika mycket Guds hantverk som människosläktet. Och vare sig du håller med Gud eller inte, så vill han ha dig sån som du är. Vi har lite svårt att acceptera det ibland. Men ändå är det så. Och det kan ju vara en väldig lycka i en människas liv. När man kan säga som David: jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Jag har en gång i världen varit akademisk lärare i anatomi och hållit på att terrorisera blivande läkare med alla möjliga latinska namn på alla möjliga knölar och knoppar och senor och fästen och små blodkärl i hjärnan och sånt här. Och jag kan tala om för dig, du är över måttan underbart skapad. Din kropp är så kolossalt komplicerad att det är märkligt att den kan fungera 70-80 år. Du vet, en bil slänger man på sophögen efter 10 år, om den ens går så länge. Och då är den ändå inte på långa vägar när så komplicerad som du. Tänk detta hjärta som håller på att slå år ut och år in, utan att du ens tänker på det. Du kan ju roa dig, om du har en liten fickräknare, att försöka räkna ut hur många slag det blir på en livslängd av 70 år om hjärtat slår 70 slag i minuten. Det är inte säkert att nuffrorna i räknaren räcker till. Du är skapad över måttan underbart. Inte bara i princip, utan du som individ. Vad är det för konstigt med det här nu då? Vad har det med barnuppfostran att göra, säger du? Nu har vi väl spårat ur. Hä? Har vi inte gjort. Utan vi ska jämföra med vad modern filosofi säger. Ty den stöder sig ju på att människosläktet har uppkommit genom ett antal slumpar. En molekyl råkade träffa en molekyl som träffade en molekyl och... plötsligt så blev det något levande av det, och så råkade det dela på sig, och det råkade bli det, och det råkade bli maskar, och det råkade bli gäddor, och det råkade bli du. Eller vi. Ja, okej. Okay. Slumpen. Slumpen skapade människosläktet. Men, säger man vidare, slumpen har ju också skapat dig. Dina föräldrar ville kanske på sin höjd ha barn, men du kom ju som en överraskning. Kanske som en glad överraskning eller som en pinsam, men du kom i alla händelser som en överraskning. Det var ingen som valde dig. Och det här, det går igen i mycket modern kultur utan att vi tänker på det. Ingen har valt människosläktet och ingen har valt dig. Den franske filosofen Sartre gav ut en liten essä på 40-talet som heter Existentialismen är en humanism, heter den. Och den gav mycket eko i kulturdebatten och gör så än idag. Där tar han fram en papperskniv och så säger han: detta är en papperskniv därför att någon har tänkt ut den som sådan. Alla vet vad den ska användas till därför att det fanns en tanke som föregick knivens konstruktion. Men, säger han, det fanns ingen tanke som föregick människosläktet och det fanns ingen tanke som föregick dig. Alltså vet ingen vad du ska användas till. Det är modern filosofi. Och även om vi kan tycka att det här låter konstigt, hur många av oss är oövade i den här sortens tankeleka, så kan jag säga dig, detta har påverkat mycket mer av den kultur som öses över oss varje dag, inklusive sådana välbetittade serier som Dallas eller The Bold and the Beautiful och vad det kan heta allt. Människan är ingenting. Hon måste, som det heter, förverkliga sig själv. Varför det? Därför att hon inte är något. Det handlar om att i den moderna sekulariserade tappningen är människan ingenting. Hon har ingen bestämd identitet. Hon måste hela tiden jaga efter att bli något. Ty i sig själv är hon inget. Och detta går igen i mycken pedagogik, i mycken kultur och i mycken psykologi. Inom psykologin har man sagt så här, att människan föds som ett oskrivet blad. Har du hört det någon gång? Tabula rasa. Jajamän. Människan är ingenting när hon föds. Utan när hon föds så är hon som ett dator utan program. Och sedan kommer barndomen, denna väldiga barndom. Och då blir människan människa från att inte ha varit någonting när hon föddes. Åh, vilket ansvar som vilar på dig som förälder. Dina barn var inget när de föddes. Och det är, de är hänvisade, stackars ungar, till dig. För att kunna bli något. Och för att åtminstone få upp farten så pass så de kan förverkliga sig själva när de blir vuxna. Detta är sekulariserat tänkande. Bibelns version är något helt annat. Alla mina dagar var bestämda innan jag föddes. Du såg mig innan jag ännu var danad. Du sammanvävde mina njurar. Njurarna är kolossalt komplicerade. Vilket myller av gångar och strukturer. Tänk vad Gud har suttit och vävt. Alltså ställs vi inför det här, den här kontrasten. Att i bibliskt tänkande är föds människan med en identitet som hon har med sig när hon kommer till världen. Hon är inte tillkommen på en slump, hon är noga uttänkt. I det sekulariserade tänkandet finns inte Gud med. Då är människan en produkt av slumpen. Det finns ingen tanke bakom, annat än på sin höjd att dina föräldrar ville ha barn. Men ingen vet vem du är. Och egentligen är du inget särskilt. Utan ditt livs öde kan på sin höjd göra dig till något. Du har hela tiden detta något att erövra och detta något att försvara. För dig som fostrare gör det här all skillnad i världen, det kan jag lova. Ty om dina barn har kommit i världen med en personlighet i bagaget, noga uttänkt av en Gud som såg alla dina barns dagar innan någon av dem hade kommit, då kan du slappna av. Ljuvligt. Det är inte ditt ansvar att göra dina barn till människor. Du är istället inbegripen i en fantastisk process där det går ut på att upptäcka vilka de redan är. Halleluja, vilken skillnad. Vi har stor anledning att komma till en trons vila när det gäller barnuppfostran. Att lyfta av tunga bördor. Om jag åter får citera min hustru. När hon kom hem ifrån BB med vår förstfödde. En liten kille som ju såg väldigt späd och livshotad ut. Det gör ju småbarn när de är en vecka gamla. Man tror ju aldrig att de ska överleva. Det tror ju inte vi heller. Och så tittade hon förtvivlat på killen där han låg på skötbordet. Och så sa hon, stackars unga, han har ju bara mig. Ja, nu är han logoped i Varberg och det har gått ganska bra. Trots att han bara hade henne och mig till föräldrar, så att säga. För tack och lov, det finns en Gud i himlen. Glöm inte det. Man kan undra hur människosläktet har överlevt ända fram till denna dag. när det först är på sista tiden som vi fått expertis i barnuppfostran. Det finns en Gud i himlen. Tack och lov. Tack och lov. Barnet har en personlighet med sig när det föds. Det föds inte som ett oskrivet blad. Alla mina dagar var redan upptecknade i din bok innan någon av dem hade kommit. Det är en kolossal kontrast i det här. Tunga bördor av ansvar måste lyftas av oss för att vi ska orka. Och för att vi ska kunna glädja oss över att leva ihop med våra barn. Och jag tror att också vi som kristna har mycket lagt på oss det ok som gudlösheten lägger över människan. Ty om vi ska leva i gudlösheten, då är människan högsta instans. Med allt vad det innebär av att vi måste axla bördor av ansvar som ligger långt utöver vår förmåga. Men lyckligtvis, vi är inte högsta instans. Det finns en Gud i himlen. Och det betyder genast att du som kristen förälder inte dignar under det ansvar som annars skulle ligga på dina axlar. Människan måste förverkliga sig själv, säger modern filosofi. Och mycket av den moderna kulturen går ju åt till att tala om hur det här ska gå till. Hur förverkligar man sig själv? Ska man göra som J.R. eller ska man göra som något annat eller någon annan? Kanske som 007 eller någonting i den stilen. Hur förverkligar man sig själv? Men berättelsen om syndafallet är tidlös och innehåller en kolossal vishet. Människan var skapad med en identitet. Och så kommer ormen, som var listigare än alla markens djur. Och så säger han, du kan bli något. Ja, säger först Eva. Och sen nappar Adam. Ja, vi kan bli något. Jippi! Och det var listigt. Kolossalt listigt. Därför att du kan inte få för dig att du ska bli något utan att automatiskt trampa på den identitet som du har. Måhända har du en bil. Och du vet hur det är med bilar, de varar ju inte länge. Det kommer ju alltid något vidunder som är ännu mer kromglänsande och glittrigt och metallik och ännu fräsigare förgasare och vad det kan vara mer. Och det kan ju hända att den bil du har är ett ganska hyggligt transportmedel. Jag menar, 90 kilometer är ju 90 kilometer också i en Nissan Micra. Och det går ju inte fortare för att du köper en Chevrolet. 90 är 90, menar jag. Men så kommer någon och säger, åh, titta på den här kärran. Ja, säger du. Den kärran, ja. Ja, just det. Och i samma ögonblick så är ju ditt fullt användbara transportmedel en black om foten för dig. Någonting som du tycker att, vad ska jag med denna till? Bensin drar den och illa luktar den och man kan ju knappt sitta i den. Och den är ju förfärlig jämfört med det här nya vrålåket. Ormen var listig. Han erbjuder människan möjligheten att erövra en identitet. Du kan förverkliga dig själv, säger ormen. Ja visst, säger människorna. Nu ska vi bli som Gud. Jippi! Vilket projekt! Och i samma ögonblick som man luras till detta så rasslar fällan igen. Och det ser vi i syndafallsberättelsen. Omedelbart står människorna där och skäms för sig själva. De hade en identitet, men nu var den inget värd, därför nu skulle man ha en annan. Gå inte på det här med självförverkligande. Ty det är inte det livet går ut på. Utan när det gäller identiteten, när det gäller frågan om vem du är, så är det inget du kan göra, utan det är bara något du kan upptäcka. Du kan djupast sett aldrig vara någon annan än den du redan är. Det gör livet åtskilligt enklare, det försäkrar jag. Om man ska göra sig till något, då har man gått in i ett projekt som man kan hålla på med hela livet utan att lyckas. Du har väl träffat karriärister och arbetsnarkomaner och maktsträvare och prestigemänniskor och maktmänniskor och vad det heter allt. Och de håller på med sina ekorrhjul, men de kommer aldrig någon vart. Det leder inte till något. De är bara lurade. Att upptäcka vem Gud har skapat dig att vara. Åh, det vilar i det. Att upptäcka vilka dina barn redan är, om de så bara är 3 månader. Det är underbart. Att upptäcka och inte att göra. Det är trons hemlighet. Det är trons hemlighet. Gud har redan gjort. Gud gör. Gud kommer att göra. Ja, men vi då, säger vi, ska vi gå och lägga oss? Nej, det ska vi inte göra. Men vi ska inte försöka vicka för Gud. Utan vår uppgift är att upptäcka, ta emot, förstå och så samarbeta med denne väldige Gud. Istället för att försöka göra det han redan har gjort, gör och kommer att göra. Och den här tanken ska vi ta med oss när vi närmar oss frågan, vad går livet då ut på? Om det inte går ut på att jag ska förverkliga mig själv, vad går det då ut på? Ja, livet bygger inte på vad du gör, utan på vad du upptäcker. Det är det fantastiska. Jesus säger ju till en skara judar som nyss hade kommit till tro, så uttrycker han detta så på pricken att vi ofta läser och citerar det, men nu gör vi det igen. Johannes 8:31. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Vad menas då med att vara fri? Jo, att vara den man är. Att vara fri till att leva det liv du är skapad för. I fortsättningen av texten talas det om slaveri under synden. Och synden kan binda oss i ett slaveri som gör att vårt liv inte längre handlar om det Gud tänkte när han skapade dig. Jag tror inte Gud har skapat någon till att vara alkoholist, till exempel. Men människan kan använda sin fria vilja till att bli något annat än att människans egen personlighet suddas ut. Och till sist är bara behovet av alkohol det enda personlighetsdrag som finns kvar, det enda man kan urskilja. Och det var inget människan hade med sig i bagaget. Utan hon behöver på nytt få upptäcka vem hon är. Det behöver en missbrukare. Det behöver den göra som är fången, så att säga, i synden, vad den än består i. Alltså som är fångad i det destruktiva. Få upptäcka sanningen om Gud och sanningen om vem han har tänkt att du är. Sanningen om din verkliga identitet. Det är kanske så att ingen av oss riktigt kan säga vem jag är och vem du är. Vi är ju alla inbegripna i denna upptäcktsfärd som heter livet. Och jag tycker det är ett sånt märkligt uttryck som används i liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15 och 17. Det står det i den svenska bibeln, när han till sist tröttnade på grisarna, så står det: då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? I grundtexten står det: då kom han till sig själv. Det är utomordentligt intressant. Då kom han till sig själv. Att upptäcka. Vad är det djupast sätt vi ska upptäcka då i livet? Ja, kanske är det detta som står i Johannes 15 och 5. Kanske är det livets mening i en enda vers. Det är ju liknelsen om vinstocken och grenarna. Och så säger Jesus: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Kanske är det den upptäckt som vi djupast sett behöver göra i livet. Att utan honom kan vi ingenting göra. Nu är det lite lurigt, för det här har vi ju lärt oss. Bibelsprängda som vi är, vi kan det. Och det behöver ju inte alls betyda att vi har upptäckt det. Lärjungarna visste ju mycket väl vad Jesus tyckte om deras ständiga prat om vem av dem som var den största. Men de hade ju inte förstått vad han menade. Och för Petrus gick det ju inte upp ett ljus förrän efter förnekelsen. Då först begrep han. Så det där att vi kan läxan behöver ju inte alls betyda att vi förstår vad den handlar om. Men tänk dig bara in i att du skulle upptäcka detta. Att utan honom kan du ingenting göra. Så radikalt annorlunda du skulle se på livet efter en sån upptäckt. Har du tänkt på det? Tänk så mycket som nu är stort och betydelsefullt och viktigt som liksom bara skulle falla bort. Jag tror att om detta har gått upp för oss innan vårt liv är slut, så är livet inte förfelat. Hur det sen än har sett ut i människors ögon. Om det så har varit livstidsfängelse, om det så har varit en vandring från den ena förutmjukelsen till den andra, från den ena förnedringen till den andra, om vi inte har producerat någonting som vunnit ära i människors ögon, men vi till sist har kommit fram till detta: utan honom kan jag ingenting göra. Då är det ett meningsfullt liv, det tror jag. Därför då är man beredd på fortsättningen. Och det är ju den det går ut på, det här är ju bara väntrummet. Och hur länge vi får sitta i väntrummet, det vet ju ingen av oss. Och när vi fostrar våra barn, så är det ju inte bara för väntrummet. Utan det är ju så att säga när de kommer in till doktorn som det roliga börjar. Utan mig kan ni ingenting göra. För det var ju vad människan tänkte i syndafallet. Nu ska vi själva bli som Gud. Nu ska vi själva bli något. Nu ska vi göra oss oberoende. Och det kommer att gå fint. Det blir grejen där. Nu ska vi förverkliga oss själva. Du, om du en gång har upptäckt att utan Jesus kan du ingenting göra, ja, då låter ju allt tal om självförverkligande som rent nys. Inte ens detta att vi behöver göra tjänster åt Gud, det här som stressar så många kristna. Inte ens det blir ju riktigt av samma kaliber längre. När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina projekt. Amen, vad skönt. Det betyder ju inte ett liv i passivitet. Utan det betyder ju ett liv där saven flödar från grenen till frukt. Ett händelserikt, ett innehållsrikt liv. Det är liv som du och jag är skapade för. Och du är skapad för en sorts frukt och jag för en annan. Allt stämmer liksom. Därför att om så papperskniven kom till av att det fanns en tanke bakom, så är det ännu mycket mer så med dig och mig. Om vi då alltså säger så här att från en biblisk ståndpunkt är kanske den upptäckten att utan Jesus kan vi ingenting göra, det är kanske det djupaste och det meningsfullaste. Men så lämnar vi Bibeln. Och så går vi till denna världens visa och kloka och frågar, vad går livet ut på? Ja, det går ut på att man får tillfredsställa sina behov. Människan har behov av värme och mat och ömhet och kläder och sexualitet, inte minst. Och det gäller ju att få sina behov tillfredsställda. Det är två ganska olika mål det här, som ni märker. Och om någon tycker att jag karikerar, så kan jag lika gärna säga det själv. Ja, det gör jag. Det här är en karikatyr. Men också karikatyren har en viss överdriven likhet med föremålet som avbildas. Och det är ändå så att i en kultur där man lever för att tillfredsställa sina behov, så frågar vi, hur stora är då våra behov? Svar de är hur stora som helst. Vi blir aldrig färdiga med att tillfredsställa våra behov. Utan hela tiden måste ju levnadsstandarden öka och omsättningen öka och produktionen måste öka och nedsmutsningen måste öka och radioaktiviteten måste öka och allt vad det är som måste öka. Vi blir aldrig färdiga. Människans behov, hennes skapade behov, känns igen på att när de är tillfredsställda så är människan nöjd. Ditt behov av mat tillfredsställs genom att man äter och efter ett tag är man mätt. Och i regel är det så när man är mätt att man slutar att äta. Det är behovet av mat. Men begäret av mat fortsätter att äta även sedan man har fått så mycket mat som man behövde. Behovet av sexualitet kan tillfredsställas, men begäret efter sexualitet kan aldrig tillfredsställas. Och det intressanta är att när människan ska använda sitt livs resurser för att göra sig till något, då förvandlas behov efter behov till att istället bli begär. Och de är omättliga. Och vi håller på att ödelägga den stackars planet som vi bor på, därför att vi försöker att göra tillfredsställelsen av våra önskemål till livets mening. Ett dödfött projekt kommer aldrig att lyckas. Alltså kan vi på ett sätt säga så här, att Målet för en kristen barnuppfostran, det är på ett sätt att lära människan att leva rätt, även om det är obekvämt eller smärtsamt. Ty människan är skapad till det. Guds tanke när han sammanvävde din kropp i din moders liv, det var att ge dig en möjlighet att leva rätt. Han lovar inte att det i denna tiden ska bli varken enkelt eller alltid så roligt. Men vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder jämfört med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Den sekulariserade synen på barnuppfostran, vad går den ut på då? Jo, den går ut på att människan ska må väl. När hon blir vuxen ska hon bli lycklig. Återigen så ser vi att vägarna skiljs åt. Och jag är fortfarande medveten om att jag karikerar. Men du kan ju roa dig med att färglägga bilden själv sedan. När du fått några konturer på den så kan du själv lägga in lite nyanser. Är det viktigaste med uppfostrandet av nästa generation att skapa människor som mår väl till varje pris? Eller är det viktigaste att skapa människor som lever rätt? Nu är det ju tack och lov inte du och jag som skapar. Jag kanske valde fel ord där. Men jag tror så här att det vi är inbegripna i som föräldrar eller farföräldrar eller morföräldrar eller vad vi kan vara för någonting, eller blivande föräldrar, det är en upptäcktsprocess. Föräldrarna upptäcker barnen. Och barnen upptäcker föräldrarna. Tillsammans upptäcker barn och föräldrar i första hand livets villkor och i andra hand livets skapare. Det är en upptäcktsprocess där också misstagen har sin plats. Kanske också konflikterna ibland. Men om man är villig att lära av allt som händer så kommer man också att mogna till den människa man är ifrån början. Och det här är ju en stor del av livets hemlighet. Det är inte du och jag som gör livet. Men vi kan upptäcka vad livet så att säga är i största allmänhet. Och vad Gud har lagt in för livsmöjligheter i ditt liv. Det behöver inte betyda att du är en förprogrammerad robot. Du har hela din valmöjlighet i behåll. Men Gud har lagt in möjligheter, talanger, intressen, färdigheter i ditt liv. Och att få upptäcka dem på rätt sätt. Och att få upptäcka hur de ska användas på rätt sätt. Och det här går inte på en kafferast. Det är ett livsprojekt. Spännande och intressant. Och där har ju vi som vuxna bara så att säga några meters försprång för våra barn. Och jag tror barnen känner i luften om vi som föräldrar fortfarande är på spåret så att säga. Om vi fortfarande håller på att lära något av livet. Eller om vi inte gör det. Om vi tycker att vi är färdiga. Eller om vi tycker att livet är ett spännande äventyr. En upptäcktsfärd också de dagar då det kanske gör ont. Därför att om dina barn får den impulsen i sitt liv. så tror jag de är väl rustade för det liv som ligger framför dem, vad det än innehåller. De får möjligheten att ta emot det på ett positivt sätt. När vi är församlade i Jesu namn, då är han mitt ibland oss, säger Jesus. Och ibland undrar jag vilket som ska uppfattas som orsak och vilket som ska uppfattas som verkan. För som regel är det ju så att vi sätter oss ner och så säger vi i Jesu namn, säger vi. Och då liksom ser man hur Jesus plötsligt finns i mitten. För nu har vi sagt i Jesu namn. Men jag tror istället det är så att när vi samlas och Jesus verkligen är i centrum för vår uppmärksamhet. När vi glömmer oss själva. Åh, säger Herren, så trevligt, nu är ni församlade i mitt namn. Frågan är vem det är som uttalar det där Jesus namnet. Och vem det är som avgör när vi är församlade i Jesu namn. Jag tror vi har vänt på steken i vanlig ordning. Jag tror att vi är församlade i Jesu namn när han är i centrum för vår uppmärksamhet. Och när han är i centrum för vår uppmärksamhet, då minskar risken för att vi ska missbruka Herrens och Guds namn. Du vet det här med att fostra sina barn i Herrans tukt och förmaning, som det heter. Det har ju tidigare haft en hel del av terror över sig. Och jag tror nog många gånger att när Gud har sett olika former av barnmisshandel, så har han betackat sig för att få sitt namn inblandat i sådan verksamhet. Ty Herrens tukt och förmaning, det är ju det som Jesus utövar över församlingen, och det gör han ju inte med rottingen i näven. Utan med nåd och sanning. Vi blir beroende av Gud. Och Gud är i centrum. När, så att säga, vi inte längre är krukmakare. Utan vi håller på att upptäcka vad det är för en kruka som krukmakaren har bestämt sig för att göra. Och vad det är för en kruka han redan har gett oss, som man får uttrycka det så. Vilken kruka du är. Nu börjar det bli snudd på ärekränkningar. Vi ska slå upp ett intressant ord i Ordspråksboken. 27 kapitlet och 19 versen. Ordspråksboken 27 och 19. Som spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andras. Det är ett sånt här litet bibelord som är lätt att slinka förbi om man har för sig att man måste läsa 2 kapitel om dagen. Ibland kan det vara bättre att dra handbromsen och läsa en vers och verkligen tänka igenom vad står det här. Här står fantastiska saker. Hur ska jag få reda på hur mitt ansikte ser ut? Detta ordspråk är faktiskt tillkommet före kamerans tid. Ja, man får titta sig i spegeln. Utan en spegel är det kört. Men med en spegel kan jag få en viss uppfattning om hur mitt ansikte ser ut. Vad intressant. Hur ska jag få reda på vem jag är då? Ja, man får titta sig i spegeln. Hur ser den spegeln ut då? En annan människas hjärta. Det här betyder ju att du kan inte identifiera dig själv. Du kan inte dra dig tillbaka i någon sorts splendid isolation. Låsa in dig på din fjälltopp och tänka nu. Ska jag inte klättra ner från det här berget förrän jag har kommit underfund med vem jag är? Ingen idé. Det där är den fälla som alla grubblare fastnar i. Ty grubbel är en tankeverksamhet som aldrig leder någon vart. Och grubbel är ofta något vi ägnar oss åt av modlöshet. När vi är så rädda för människors förakt att vi inte vågar spegla oss i någon annans hjärta. Och föraktet är dödande. Det finns inget så farligt, det finns inget så giftigt som förakt. Ty föraktet tar ifrån oss just modet att våga spegla oss. Att våga gå in i den upptäcktsprocessen. Vi behöver varandra för att kunna upptäcka Guds skapelseverk i oss själva. Jag behöver människor omkring mig att spegla mig i för att veta vem jag är. Du behöver människor omkring dig. Du kan så att säga inte klippa alla relationer utan att samtidigt förlora medvetandet om vem du är. Och inget grubbel i världen kan ersätta detta. Ty grubblet kan aldrig fungera som en spegelbild. Ge dig aldrig den visshet du vill ha. Livet är en upptäcktsprocess. Och om vi återgår till detta med barnuppfostran. Jag fick en gång av min hustru, nu citerar jag henne igen, en liten skylt. En sån där som man sätter på väggen i personalrum och annat sånt där för att pika personalen. Men på denna så stod det, jag fick den på hennes födelsedag, så stod det så här. Att det minsta en far kan göra för sina barn det är att älska deras mor. Och det är så sant. Det är så oerhört sant. Vi ägnar så mycket uppmärksamhet åt hur föräldrarna behandlar barnen. Och det är viktigt, jag säger inte det. Men om barnen upptäcker att föräldrarna hela tiden håller på att upptäcka varandra. Då kommer de in på spåret. Men om de sitter dag ut och dag in vid ett köksbord där föräldrarna tittar trött på varann och tycker jag har hört alla dina repliker. Jag kan dig utan till, jag är dötrött på dig. Det finns inget kvar att upptäcka. Då missar barnen en möjlighet i livet. Därför att det är kärlekens väsen. Att vi upptäcker varann. Och att vi kanske ännu efter 30-40 års äktenskap är fullt sysselsatta med att upptäcka varann trots att vi vet allt om varann. Jag läser gärna och ofta just 139:e psalmen om detta. Och det är möjligt att du har hört mig citera det förut, men det får du stå ut med. Vi tar 139:an igen, får vi se. Och vi betänker nu att David talar om den Gud som visste allt om honom innan han föddes, som det står lite senare. Och så står det så här: Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Tänk dig en Gud som redan vet vad vi ska säga innan vi säger det. Och som ändå inte är uttråkad. Som vi så lätt blir på varandra. Ja, nu kommer den där gamla vitsen som alltid brukar komma när posten ramlar in i brevlådan eller någonting sånt där. Hans skämt, jag har hört dem så många gånger så jag blir hysterisk på dem. Ja, så kan det vara ibland. Jag nekar inte till det. Gode Gud, hjälp oss att komma in i en gemensam upptäcktsprocess. Vi är inte färdiga. Vi är inte färdiga, vi bara tror det. För att vi vet vad den andre ska säga ögonblicket innan han gör det. Lär oss att komma på spåret igen. Att livet är inte något vi gör, utan något som vi upptäcker och deltar i. Och lär oss, Herre, att ge det i arv till våra barn. Därför att då kommer du, Herre, i centrum. Du som gör livet och inte vi. Då kan det bli naturligt att också upptäcka Herren och ha det som sin stora och intressanta livsmålsättning. Ursäkta att jag håller på en stund, men något bibelord till. Matteus 16. Jesus har gått länge med lärjungarna. Man kanske levt ihop ett år. Trettonde versen. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Tänk så intressant. Skulle du kunna ha varit Messias med 12 lärjungar omkring dig utan att omedelbart tala om det för dem? Ge dem chansen att upptäcka det. Att få komma in på spåret. Att livet är en upptäcktsfärd. Att få upptäcka det Gud har gjort. Det Gud gör, det Gud kommer att göra, vem Gud är. Ingenting förvandlar ditt liv som det. Om du så är 90 år spelar ingen roll. Och inget förvandlar dina barns liv som just detta. Det skönaste är, ansvaret vilar inte på dig och mig. Det gäller bara att komma underfund med själva sanningen. Inget annat. Det är inget som ska göras. Det är en sanning som finns där. Som man behöver få syn på. Tjugofjärde versen. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ja, det låter ju kusligt det här, va? Men det är inte så konstigt. Att förneka sig själv behöver inte betyda att lägga småspik i morgongröten och sånt här. Utan det handlar om detta som alla gifta makar kommer underfund med efter ett tag. Att om jag identifierar min hustru och hon identifierar mig, så går det mycket bättre än om hon ska sitta i ett hörn och förverkliga sig själv och jag ska sitta i ett annat hörn och förverkliga mig. Så då blir vi två enslingar under samma tak. Och det är inte alls lika roligt. Och definitivt inte alls lika effektivt. Som om jag släpper mig själv och ägnar mig åt henne. Och hon släpper sig och ägnar sig åt mig. Det är livets hemlighet. Och det är inte alls så kusligt med den här förnekelsen. Som vi kanske ibland gör det till. Det har inget med självplågeri att göra. Utan det har med livets hemlighet att göra. Bibeln är en härlig bok. Eller hur? Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för livets hemlighet. Att hela livet är som ett ordspråk, som en liknelse. Där vi står och liksom prövar olika tolkningar. Och en dag så upptäcker vi den som liksom får låset att öppna sig. Och så ställs vi inför nya bilder, nya verkligheter. Och hela tiden låter du oss, Herre, mogna och utvecklas. Herre, hjälp oss själva att komma på spåret. Att det inte handlar så kolossalt mycket om vad vi uträttar som vi så gärna vill ha det till. Utan att det handlar om vår villighet att upptäcka vad du redan har uträttat och vad du håller på med här. Och att vi får så att säga ta emot livet, verkligheten, oss själva och varandra som gåvor ifrån dig. Att vi är förvaltare och inte skapare. Förvaltare och inte ägare. Att vi varken kan eller behöver förverkliga oss själva, därför att du har redan gjort det, Herre. Och vi får leva i det och glädjas åt det. Herre, hjälp oss att hellre vilja leva rätt än att för stunden må väl. Herre, lär oss att förstå din vishet så att vi kan ge den vidare till våra barn. Amen.